Vi ber om att vi ska få behålla den fantastiskt underbara atmosfären. Ja, det är sånt här möte man egentligen inte vill ska sluta. Vi är ju inte där än. Vi har en stund till tillsammans. Utan att göra missbruk nu på den atmosfären vi har, vi försöker behålla fokus. Så vill jag ändå tacka för de gåvor som har kommit in, och kanske gåvor då från församlingen. Jag vet inte riktigt hur ni gjorde rent tekniskt, men det var ju så att jag och min son, vi var uppe och sprang Stockholm Marathon. Ja, kan ni tänka er att jag sprang Stockholm Marathon? Ja, det är inte så allvarligt som det låter. Jag har det lite som en, ska vi säga, ett sätt att rensa hjärnan både från mitt vardagliga jobb och... Ja, det är ett sätt när man är ute i naturen, det att få springa och se det underbara som Gud har skapat. Jag springer inte på några tider eller så här, men att få njuta av Guds natur. Så att jag får ändå säga att jag var ganska vältränad. Så var jag där uppe med min son som är 23 år. Men vi hade också ett enda mål. Vi tänkte att vi måste få göra någonting, inte bara springa de där kilometerna och slita ut oss för stunden. Det har stått i tidningen Dagen och kanske i någon annan allkristen litteratur om en kampanj som heter Rätt till tro. Och det är ju så att våra vänner som kommer ifrån andra länder, ifrån andra kulturer och så vidare, kommer till Sverige och också får kontakt med kristna människor, församling. Och det finns ett antal berättelser där man också har fått lägga det gamla sammanhanget bakom sig. Både vad det handlar om religiositet och tankar och övertygelser. Och så har man blivit kristna, man har blivit frälsta, man har tagit emot Jesus i sitt liv. Och det där är ju heller då inte okomplicerat. När man då kommer ifrån ett ursprung där man så att säga håller väldigt fast i religionen, så att säga, länder som då har det som på något sätt sitt signum. Och så blir de här människorna frälsta och kristna och lämnar ett annat liv bakom sig. I det sammanhanget så är det ju så att människor som kommer till vårt land så prövas deras upp och man får då om man ska få stanna här i Sverige eller inte. Om man ska få uppehållstillstånd. I den prövningen av Migrationsverket så prövas det då också om de här personerna menar allvar med sin tro. För det har på något sätt kommit in en tankebyggnad av att det är en enkel väg att få stanna, att man då blir en kristen och så vidare. Och det där är fruktansvärt, tycker jag. Att ifrågasätta en annan människa om ditt steg in i Guds värld, om det är på riktigt eller inte. Och i den här bedömningen av Migrationsverket så finns det ett antal frågor som man ställer. Det är inte det ska handla om här predikan idag. Men ni kan gå hem och läsa och söka på Migrationsverkets frågor till konvertiter, de som byter religion. Så kan ni faktiskt testa de där frågorna, och jag har tittat på dem själv, och långt ifrån att jag satte rätt på alla de där. Det har till och med varit pastorer, präster, biskopar som har gjort det här frågeformuläret som hellre inte kan svara rätt på de här frågorna. Och hur ska då en vanlig människa som har tagit de första stegen på trons väg kunna svara på det här? Skulle man då få ett antal poäng där, då skulle det göra att man fick stanna. Allt det här går emot FNs konvention hur man ska pröva den här typen av ärenden. Därför har det då startats den här kampanjen Rätt till tro. Där ett antal samfund gör en insamling för att få de här ärendena prövade i Europadomstolen. Och det finns faktiskt över 400 ärenden i Sverige som man tror har bedömts fel. Och som då behöver kommas upp i Europadomstolen för att få en helhetsprövning utifrån FNs konvention. Vad innebär detta konkret om man nu inte liksom det har landat nu i FN-konventionens nät så att det prövas där under tiden? Jo, flera människor som har kommit hit och blivit troende, lämnat en annan religion bakom sig, utvisas till de här länderna. Och de utvisas till vad? Jo, både till tortyr och ännu värre till död. Det var ju någon person som hade ristat in eller lagt, han ville göra så för han ville bekänna detta så starkt så att han hade fått korset inristat här på halsen. Eller intatuerat. Och vad hände med en sån person när han kommer tillbaka? Ja, det vågar vi inte ens tänka. Så samtidigt som ni har varit med och bidragit med gåva till att få det här på ett verkligt plan och få det här rättsligt prövat, så ska vi ha med det som ett bönämne. Urban Widholm känner ni säkert, denna outtröttlige man som kämpar nu för detta ändamål, och han har också köpt, kommer jag inte, ja, i Rönning tror jag utanför Stockholm, va? Så han köpt ett ja, det var en församling som av anledning fick lägga ner sin verksamhet, så han köpt en kyrka tillsammans med sin fru, och där så har han gett möjlighet till många människor som kommer från andra länder att få ett första jobb, en utbildning, han har olika kurser och så vidare. Han brinner för detta. Och för dessa människor som har kommit till tro. Gud vill att alla människor ska komma till tro och sanningen, få se sanningen och bli frälsta. Så var välsignade i det här ändamålet att ni har gett. Och då var vi ett ledet av detta. Och vi kom i mål, mina vänner. Min grabb, han är ju 23 år, så det förstår ni. Han var ju före mig, men det gör ingenting. Så att det var ett sätt att proklamera detta. Vi har använt lite Facebook och Instagram och gjort en bild på oss när vi har den här rubriken Rätt till tro. Så ser ni den, så är det ett gott ändamål för att hjälpa dessa individer att bli rätt bedömda och inte ifrågasatta. Vad är det för skillnad på de olika samfunden? Vad är en fråga? Ja, det kan man ju diskutera. Svår fråga. Jag ska inte bli långrandig. Jag tycker att ibland det är så skönt att få uppleva att det är liksom inte är så toppstyrt, eller att vi kan ha en liten agenda. Vi kan ha några stolpar hur vi ska gå an på mötet och vissa delar ska finnas med. Men jag tror att vi alla känner att här är en öppenhet. Och vi kan också få, om några ögonblick, få avsluta gudstjänsten med att få be och be för varandra. Jag känner att vi behöver en sån stund här idag i avslutningen. Att få kanske ta varandras händer allesammans och få uppleva att Herren konkret talar till oss. Vi sjöng Makten är i Jesu händer. Det jag har fått på mitt hjärta, jag ska försöka vara koncentrerad. Det är en enkel rubrik, ordets makt. Ordet, talet, både talet och det skrivna ordet, det har ju en makt i sig. Det påverkar oss människor, eller hur? Det vi tar emot, det någon annan säger till oss, det har ju liksom ändå ett budskap. Det är ju inte så att det bara är en slags... ja. Ibland när man säger någonting så tänker man att man tänker inte vidare. Hur landar det egentligen det jag säger? Det kan ju vara så att jag säger något väldigt dumt eller har ett omdöme om någon. Så kan det ju landa på ett alldeles fel sätt hos den människan. Så här står det i Efesierbrevet 6:19. Där Paulus skriver, bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Ett ord är inte bara ett ord, Det bär på kraft att både lyfta och hela, men kan också trycka ner och förgöra. Vare sig det är talat eller skrivet så bär ord på en kraft. Och det talar ju också när vi uttrycker någonting. Om vi tänker utifrån det perspektivet, när jag säger någonting till någon eller hur jag använder mina ord under en vecka, så är det någon slags koppling till min identitet. På något sätt den jag är. Alltså de färgerna i mitt tal som sprids. Det säger någonting om vem jag är, eller hur? Jag kan ju använda en formulering ifrån någon annan naturligtvis, men jag tror inte man i längden orkar agera utifrån vad någon annan säger, utan det färgas på något sätt om vem jag är. Orden som går ut ur min mun. Vi har ju ett bibelord som vi ofta brukar använda i det här sammanhanget. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. För visst är det så, om jag är besviken över någonting, då är det ofta att på något sätt så märks det. Kanske inte alltid genom talet, men lite tyngda axlar. Det kan vara att jag drar mig undan. Eller så uttrycker jag att jag är besviken. Och det är väl bra så att man talar om vad besvikelsen kanske handlar om i vissa syften. För då kanske man kan ändra på det hela. Om jag är pessimistisk, om jag är en pessimist och bara liksom har den utformningen, så är det ofta jag säger, då är den liksom personen, ja men det funkar inte, det går inte. Jag hade en sån händelse i fredags, då hade vi faktiskt på vårt arbete, det vi kallar för lite after work, nere i Malmö på begravningsbyrån där, på deras innergård, så åt vi lite mat och så vidare. Och sen skulle vi duka av. Och då var det ju så att man hade burit ut ett antal bord. Och vi tre man, vi kunde egentligen varit fyra, tre man låter roligt, men två man tog i ena änden och en man i den andra, tog det stora bordet. Men det var så att vi kom till den lilla dörröppningen. Så på något sätt så hade det här bordet inte fyra ben, utan det hade två ben på vardera kortsidan och sen hade det ett snett ben precis emellan de här två benen. Väldigt märkligt. Men det var ju för att få lite stadga i bordet, det förstod jag ju. Så när vi kom i dörröppningen så kom vi in med de två benen, men sen lyckas vi inte liksom få till. Och då vet jag att det var någon som sa där, nej det går inte. Men då säger den andra mannen, och det var inte jag, men vi har ju fått ut bordet. Då måste vi få tillbaka bordet, eller hur? Vi färgas utav ett tänkesätt, och risken är ju att det liksom det blir någonting återkommande. Eller att någon säger, jag är värdelös. Jag är ingenting. Jag kan ingenting. Jag har inte haft den där utbildningen. Jag har inte tjänat pengar och så vidare. Och så har man liksom satt en stämpel på sig själv. Men så händer det också att vi möter den andra sortens människa, eller är den människan som säger, som ofta talar i glädjetermer. Har ni haft Stig Jerenius här och predikat? En gång. Ja. Vet ni, Stig Jerenius var pastor i Helsingborg, i Pingstkyrkan. Och han gick under namnet Solstrålen. Ja. Han hade alltid ett leende på sina läppar. Och det hade han även när det var begravning innan. Och då brukar jag säga, då sa han själv, hur ska detta gå? Men jag kan inte göra det. Nej, men det är du, Stig. Det får vara så. Vi är förstående. Han kallades för Solstrålen. Och jag är ju hundra på så många människor han har smittat av med sitt ansiktsuttryck. Den som är positiv, den är ju inte heller sen att tala om det som är möjligt att kunna förändra en bild. Och den som är fylld av Guds härlighet, precis som vi läste här, att jag ber, Paulus ber att jag ska få ord i min mun som talar om evangeliets innebörd. För då kommer frågan, vem är jag? Eller vem vill jag bli? Eller är jag nöjd och så vidare? Alltså den där självbilden, det är bra ibland att vända blicken inåt. Vad är det jag förmedlar egentligen genom mitt tal, genom min skrift? Och så vidare. För jag förmedlar alltid någonting. Om jag talar eller om jag skriver. Och då tänker jag så här. Vad är det jag liksom hämtar min näring? Vilka zoner rör jag mig i? Som fyller mitt hjärta så att det går ut andra vägen. Jag menar, där finns ju mycket uppbyggligt. Absolut. Absolut. Men vad säger Bibeln då? För det är ju där som jag egentligen vill växa ur. Jag vill ju växa inte bara som människa. Nu tränar jag ju så att jag kan ju äta lite mer, eller hur? Men det behövs ju inte så många långa tider förrän vi växer på det sättet. Om vi inte liksom, så är det. Men vi växer ju också som andliga varelser. Och då finns det några principer som Bibeln talar om. Och vi behöver inte gå särskilt långt. Så om vi tittar på Bibelns första blad. Så står det så här. När Gud talar. När Gud talar. Ibland tänker vi så här. Hur talar Gud? Och så väntar vi och väntar vi. Jag vet inte om ibland räcker det knappt att jag vet inte om det skulle räcka ibland att han kom ner och visade sig. För ibland så är det så långt ifrån oss. Men jag tror att vi behöver förenkla den bilden när det gäller Guds tal till oss. Att Gud talar först och främst genom sitt ord. I första Moseboken, det första kapitlet, så står det ju i den tredje versen, redan i den tredje versen. Och Gud sa. Gud, han talade. Han uttryckte. Gud sa. Var det ljus? Och det blev ljus. Och så fortsätter det. I sjätte versen. Och Gud sa. Var det mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten? Och han kallade fästet himmel och så vidare. Nionde versen. Och Gud sa, Gud talar. Må det vatten som är under himlen samla till sig en särskild plats så att det torra blir synligt. Och han kallade det torra jord. När Gud talar så är det ju en konsekvens av hans tal. Precis som när vi talar, det landar. Och nu landar det i det stora perspektivet. När Gud skapar sin jord. Där är det första vi ska hämta. När vi ställer oss frågan, hur talar Gud till mig? Så att jag talar rätt till min närstående eller mitt sammanhang. Om du inte kanske upplevt något annat tilltal så kan du tala direkt ifrån Guds ord. Du kan säga till din medmänniska, Gud sa, det var det ljus och det vart ljus. Skapelseberättelsen. Men så är det detta med vilka zoner och vilka miljöer vi rör oss i. För vi har också en, som vi säger, en avsvuren fiende. Vi sjöng här, makten är Jesus. Och det är ju så skönt att veta att han är besegrad. Men han har lite ryckningar för sig än. Tills vi en dag har liksom allt är klart och vi är hemma hos Herren, så är vi mitt i den frestelsens zon och vi blir frestade och vi säger saker och ting som vi kanske inte menar, och det skulle inte varit så, och vi hela tiden. Och då kommer fienden här mitt i när Gud liksom har staplat alla sanningarna på plats och Gud har talat, så kommer fienden ormen in till Adam och Eva och så säger han i första Mosebok, det tredje kapitlet, skulle då Gud ha sagt? Skulle då Gud ha sagt? Har ni också hört den rösten? Skulle då Gud ha sagt? Det behöver inte vara så drastiskt som här att det är liksom skiljelinje mellan ljus och mörker, men när vi ber och så tänker vi, ja, nu har jag nog bönesvaret och så vill Gud välsigna mig. Men så kommer fiendens röst, skulle då Gud ha sagt. Vems röst är starkast där ute? Vilken röst är starkast i våra hörselorgan? Ja. Är det fienden eller pessimisten, eller är det den glade, är det Gud själv? Ja, den frågan får vi ställa till oss. Psalmisten säger i den 62:a psalmen, den 12:e versen: en gång har Gud sagt det, och så säger David, två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Ett märkligt ord. 62:a psalmen. En gång har Gud sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Och då är det så här att för att vi ska få rätsida på liksom livets farkost, så ger oss Gud Jesus Kristus att luta oss emot, för att vi ska få bli den här källan av liv och fruktsamt liv. Få tala in i människors hjärtan. Paulus säger också på något ställe att det var inte med egna ord. Han hade inte ord att tala med som räckte till i hans förkunnelse. Men Guds ord, det var det som gav ande och liv och som gjorde också att han var frimodig i sin predikan. Första Petri brev, 4:e kapitlet, 11:e versen. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Ja, det är stora sanningar. I Efesierbrevet 4:29 säger: tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådant behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Allt detta frodas att vi lever i nära relation med vår Herre. För det är ju så att det är sammanhanget som vi rör oss i som påverkar oss och ger uttryck också till nästa. Man säger ju att två äkta makar, de är inte lika från början, för det är de väl inte så. Ibland är det så här att någon gång när vi ringer under dagen, alltså det är så märkligt, jag och min fru, det har hänt det, alltså många gånger, så säger den andra, om den ena som ringer så säger den andra, jag skulle ju precis ringa dig. Mm. Har ni varit med om det? Ja. Eller jag vet ju egentligen, lika så att min fru, hon känner till alla mina brister, alla mina fel. Hon kan mig liksom efter alla åren. Så är det ju lika så med gemenskapen med Gud. Att om det här ska fungera så är det 24/7. Inte så att du sitter med bibelordet i handen hela tiden. Men ibland tycker jag det är så skönt att bara få sucka i bilen eller på arbetet. I mitt sinne. Jag behöver inte ens forma orden. Vi talar om tal. Men att bara tänka gudomliga tankar eller tänka på någon bibelvers. För då blir jag lik Gud. Ordspråksboken 10:11 skriver: den rättfärdiges mun är en källa till liv. En källa där vatten flödar fram. Och Jesus talar också om strömmar av levande vatten som ska flyta fram. Vi är ett källsprång. En källa, den sinar aldrig, för den har sitt tillflöde och sitt utflöde. Tillflödet är ifrån Gud själv. Utflödet är till människor runt omkring oss. Johannes 7, 38-39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det gäller också orden. Detta sade han om anden som de som trodde skulle få utav honom. Och den helige ande hjälper oss att uttrycka oss. Att säga det som är behagligt och välsignat. För det är då evangeliet får bärkraft. Till slut, lite konkret. Jag tror det finns några poänger också detta, med detta. Idag kan jag sakna lite den här radikala omvändelsen. När man blir frälst, att få liksom bekänna Jesu namn. För det finns, jag tror det finns en oerhörd välsignelse i bekännelsen. Det står så här i Nya testamentet: om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss all orättfärdighet. Eller, ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Det finns en sprängkraft i bekännelsen. Att få bekänna mina tillkortakommanden. Att få säga ordet förlåt, som är liksom, förlåt-uttrycket är ju liksom signumet i allt detta. Att få säga förlåt, till exempel, jag menade inte detta när jag sa detta. Det är en oerhörd välsignelse. Jag var med om en sån händelse bara för ett litet tag sedan. Och jag gruvade mig något så alldeles. För jag hade hanterat en situation fel. Och kom ihåg och märk, vi är människor. Vi lever under de här betingelserna på jorden. Det finns ingen som är ofelbar. Vi kommer göra saker fel. Vi kommer säga saker fel. Och så vidare. Men jag bara kände ett behov. Jag kan inte bära detta. Ni vet, när det liksom sätter sig tanken. Och man går mal och tänkte, hur ska jag göra? Och så försöker man hitta, finns det någon liten väg ur detta som inte är så jobbig? Så kanske det liksom lägger sig. Men så blir tanken ännu mer intensiv. Och så får man ta det där steget. Antingen att kanske ringa upp eller få träffa den där personen. Du, det blev fel. Förlåt mig. Och finns det någon underbarare känsla än att få säga ett förlåt? Och få säga, Herre, förlåt mig. Och utifrån det så börjar vattnet påla genom mig igen. Jag tänker på Petrus, där finns så många bibelställen här, men att tala tro in i människors liv. Ibland så säger vi också att när vi är kristna, jag har ingenting att komma med. Jag har inte den där fantastiska vittnesbörden. Jag har inte blivit liksom helad, eller benet har inte växt ut, eller jag har inte blivit fri från min förlamning, eller vad det än är. Jag har inte det där exceptionella. Och så gör man sig själv mindre. Men Petrus, han säger, han tar en vardagliga exempel här i Apostlagärningarna 3:6. Det var till den lame mannen. Ja, gode Gud, jag vet inte ens om jag hade, ja, i min mänskliga natur. Tänk att få be för en, men Gud har sagt att vi ska göra det. Silver och guld, det har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Jag har liksom inte medicin, men jag har det som Herren kan göra med dig. Filipperbrevet 4 och 6. När ni åkallar och ber. Åkallar munnen, formar bönen. Vad står det? Så får vi göra våra önskningar kunniga inför honom. Genom bön och tacksägelse. Du får tala om att idag så är jag här. Jag behöver dig, Herre. Att få tala ut ordet. Nu till allra sist. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. När vi lyssnar till ordet så växer vi i vår tro. När vi läser ordet och så blir vi liksom bara kanalen för allt det här. Det står ingenstans att vi ska bli mätta och behålla det för oss själva, utan vi ska förmedla det ut till våra medmänniskor. Kvinnan också som blev troende. Hon sprang iväg och hon var glad och överväldigad över Guds under hennes liv. Och hon berättade för människor om sitt steg in i trons värld. Det finns ju en sång som heter Tala om för hela stan. Alla kan bli pappas barn. Vi är en enda stor familj. Vi formas, vi växer, vi utvecklas till Kristusdofter. Där har vi nyckeln. Kristus för mig med alltid i sitt triumftåg. Och överallt låter han mig sprida Kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas. Att få dofta Guds härlighet genom våra ord och det vi skriver. Predika till mig själv. Det är inte så lätt, min son. Absolut inte. Nej, min son. Tar jag den allra sist. Den här har jag ju berättat många gånger här, det vet jag. Men Levi Petrus, han sa också att världen ska bli vunnen genom omsägningar. Kvinnan och dottern som hade varit på det härliga mötet på söndagen. Det var så välsignat och det var så trostärkande och de kom hem och de var så upplyfta. Sen kom måndagen och så satt de där vid frukostbordet och dottern kom in. Hon var gladare än mamman. Och mamman såg det ut som att hon hade hela världens bördor på sina axlar. Och så säger dottern till mamman, men vad är det med dig? Tänk igår, det var ju en underbar dag. Ja, allt var ju pest och pina. Men då säger dottern till mamma, men står det inte likadant idag i Guds ord som igår? Att Jesus Kristus är densamme igår, idag så och i evighet. Om det är söndag, eller om det är måndag, om det är natt eller dag, så är han densamme. Igår, idag, så och evighet. Jesus, vi tackar dig för att ditt ord är verksamt i oss. Vi ber också om ett renat hjärta. Så det som går ut ur vår mun, det ska bli till uppbyggelse för våra medmänniskor. Jesus, jag ber dig för mitt eget hjärta. Tack att jag inte satt för att döma någon annan. Det är så lätt att tycka saker. Att ha åsikter om både det ena och det andra. Och så tror jag att jag har rätt. Men Jesus, jag lämnar allt det här till dig. Låt mig bara få vara ett kärl, ett bräckligt kärl. Som får vara i tjänst för dig. Att jag får vara en del av det friska källsprånget. Om det nu finns lite grumligt vatten i min källa, så ber jag att du sätter på lite tryck ifrån den himmelska världen med det friska källvattnet som spolar bort allt slagg, all lera, allt det där som täpper igen kanalerna, både för mig själv och till min omgivning. Att jag får bli en Kristusdoft. Jesus, jag ber dig om det i min egen vardag. Och förlåt mig om det jag har sagt och det som är fel. Förlåt mig det som har gått ut ur min mun den gångna veckan. Som inte var till ditt välbehag. Tack att du renar mig i ditt blod. Och tack att vi får komma tillbaka till dig och uppleva att du frälser oss på nytt. Och vi får arbeta på vår frälsning. Tack att du hör vår bön. Och nu när vi alldeles strax ska skiljas åt här, så när vi får ta varandras händer, så får vi uppleva en styrka ifrån dig. Att du vill välsigna våra hjärtan. Välsigna våra hjärtan, våra inre. Du som känner allt sammans. Du som inte bara känner de stora utrymmena, utan du har koll på hela, alla inventarier och alla ytor där inne i vårt hjärta. Och vi öppnar det nu inför dig för att du ska ha tillgång till allt sammans. Vi gömmer ingenting, utan att din atmosfär, din kärlek, allt ska få komma in i våra liv. Tack att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.